en podcast från Aftonbladet.
Jag är mindre påläst än någonsin, tror jag.
Ja, men det är
bara så att du vet.
Det är nog jag.
Men det har inte hindrat oss för.
Nej, det har vi inte hindrat oss in 8-10 år, Stefan, nej, den här podden.
Nej, det har ju inte det.
Ja, men halli, hallå skidsnackslovers. Välkomna till ännu ett rykande färskt avsnitt. Hela den här säsongen har ju börjat rulla igång i makalös takt. Man förstår riktigt inte vad hela liksom själva höstvintern tar vägen. Förstår du det, Stefan?
Nej, det är obegripligt. Nu är det snart jul.
Ja, vi sa
det. Vi börjar få stress inför julrimmen här.
Ja, precis. Vi brukar ju liksom inte rimma till gröten, men rimma till poddrimningen.
Till gröten.
Till gröten, du vet, man grötrim.
Grötrim.
Ja. Alltså det är så man gör ute i stugorna, för att använda ett känt skidsnacks uttryck.
Alltså man äter gröt när man rimmar.
Ja, precis.
Ja, det är så kanske man gör.
Man ska rimma till gröt.
Vi har aldrig riktigt haft gröt under rimningen.
Det är mycket,
i
mycket
familj,
med det med mat. Man ska ju rimma julskinkan också. Mycket rimmat. Ja. Men i alla fall, vi brukar ju rimma till våra skid och skidstjärnor där ute.
Ja.
Och så kom vi fram till att ja, det brukar vara innan jul. Och ja, nu är vi snart innan jul.
Ja,
vilket är helt sjukt.
Ja. Har du, det här är ju inte först nästa avsnitt.
Paniken igår, men... Stefan, jag satt och bara kom på att nej, jag har inte köpt någon julklapp.
Inte en enda?
Någon, ja. Men liksom 90% var oköpt. Alltså bara, nej, men jag måste nog gå in och beställa lite grann. Så bara, ja nej, det går inte att leverera innan jul och jag ska ju åka hem. Och det här kommer till, ja nej, så bara liksom gav jag bara upp i någon form av panik.
Alltså, jag har ju alltid levt i tron om att du är en julfanatiker.
Ja.
Så det här låter ju som ett rookie mistake som jag inte trodde att du skulle göra.
Men så här, min julfanatism är omvittnad och stark.
Ja, förra året, lite tidigare än det här, var jag och Victor i Strasbourg, som visade sig vara julens huvudstad.
Mm. Fantastiskt.
Och det var hemskt. Jag var tvungen att gå in i varenda julaffär. För det enda som fanns där var julbutiken.
Ja.
Det fanns inte en matbutik. Det var, allt var jul.
Ja. Kämpemys.
Ja. Det var julgranskulebutiker och pepparkaksbutiker och julmarmeladsbutiker.
Det alldeles, nu dräggliga steg. Ja.
Och alla hus var pyntade med nallar i tomteluvor. Ja. Och det var... Ja, det var bizarr.
Ja, det var magi.
Och att vistas med en julextremist i en sån stad är en upplevelse.
Ja, vi var ju halvt på väg till Lübeck här, Stefan, i år.
Ja.
Du hade ju fått dela den upplevelsen med flera andra personer.
Ja, men...
Till exempel
i år
din sambo.
Ja, i år hade man dock kanske sluppit ta på sig munskydd varje gång man gick in i en butik och sen ta av sig det igen.
Ja, mycket irriterande.
Mm. Men...
Dessa problem vi har vi i västvärlden.
Men hur som helst, har du inför nästa vecka kommit på någon som förtjänar en klappen? Är tomtens lista klar?
Nej, men när jag kommer till julklappar, jag är lite mer Carl Bertil Jonssonsk inställd till det här med julklappar och sånt. Tänkte jag nu bara för att jag tyckte det var så himla drygt att handla julklappar till folk. Men det är inte det julen handlar om. Det handlar ju om att pynta tidigt och ha en julgran och myset.
Men det har du ju.
Ja.
Ja.
Ja, precis. Men det här med julklapparna, det känns lite, det blev lite att känna som ett nödvändigt ont nu.
Mm.
Men det ska väl göras det också. Men jag paniken är total.
Ja.
I alla fall.
Nej, men du har ju goda 10 dagar på dig i alla fall i inspelande stund.
Mm, vi får väl se. Och sen själva rimpresenterna som vi brukar ge bort. Vi brukar ju kanske inte skicka dem fysiskt, utan det är mer en imaginär klapp.
Va?
Där du alltid...
Jag har alltid skickat mina.
Att skicka dina biljetter hit och dit.
Marit Björgen har sagt att hon är väldigt glad för sitt panic room som hon fick levererat.
Ja, ja. Vad härligt. Vad glad man blir. Så att vi får se. Vi återkommer till det nästa vecka. Men då vet ni i alla fall vad som väntar då. Annars då, Stefan?
Ja, för att fortsätta... följetongen som vi har här, så för tillfället står min bil på en fredagsgata. När ni lyssnar på det här har jag förmodligen hunnit flytta den om gudarna vill.
Ja.
Det är allt jag har att säga om min bil den här veckan. Ah, jag ska inte bli långrandig.
Nej. Jag tror inte det var någon som ville höra någonting om din bil, så du har redan liksom övertrasserat bilsnacket, tycker jag.
Ja. Nej, men annars är det väl frid och fröjd. Nu snöar det ju fint här. Man kan nästan leva sig in i hur det skulle vara att åka skidor.
Verkligen. Ja, det är ett problem. Jag ska åka till Dalarna över jul, men jag har... takboxen är i Dalarna.
Ja.
Förstår du vad det är?
Ligger de kvar, de där kokta skidorna du hade i takboxen förra året?
Ni hade tagit det där hotboxandet till en helt ny nivå av skidor.
Ja.
Helt fel nivå. De är ju i Stockholm. Så det är det som är problemet. Skidorna är i Stockholm, takboxen är i Dalarna. Mm. Och min bil och jag själv är i Stockholm.
Men det är väl bara att slänga in dem i bilen. Det klarar den väl av.
Ja, visst, men då ska ju liksom, då är det med fara för liv och lem när man väl handlar i någon olycka och sådär. Men det är ju inte, det är ju bara mina barns liv och lem, herregud.
Petitesser.
Ja, verkligen.
Vad har hänt i våran kära längdskidcirkus sen senast då?
Ja, men vi måste börja med att prata lite grann om Linn Svahn. Hon gjorde ju förvisso någon form av bejublad comeback här sist. Vi kan väl börja med det. Nu var ju inte motståndet liksom... det var ju inte det mest avskräckande motståndet man har sett när hon ställde upp i den här Sverige-tävlingen i Idre. Men
det var väl ungefär som om ni har spelat Super Mario Kart någon gång och man får en sån här... vad är det man får? Någon grej, en blixt. Ja. Så att alla andra förvandlas till små. Mm. Och så är man själv stor och bara fräser förbi. Mm. Så var det för Linn Svahn i det här loppet.
Ja. Hon mötte ju ingen Anna Maria Lampic direkt. Nej. Kan man väl slå fast. Men hon vann ju.
Mm.
Så det får väl anses vara the job well done.
Ja.
Moa Hansson, tvåa. Sen en Lisa Ingesson och Ella Olsson och Märta Rosenberg. Det var liksom inga supernamn där i rullarna efteråt. Men hon vann, och jag har inte sett några bilder för de var på en sajt som vi inte får besöka av kontraktsmässiga skäl.
De är också i en ort som inte finns.
Idre?
Ja, det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt här.
Okay.
Att Idre inte existerar på riktigt, för ingen vet vart det ligger.
Nej, just det. Nej. I Dalarna.
Ja.
Men... hur som helst, hon vann. Sen blev hon inte att ställa upp på det här distansloppet några dagar senare. Men det spelar väl ingen roll. Det var väl inte enligt hennes optimala plan. Och sen fick hon en inbjudan till att köra Davos.
Tog hon
emot den?
Hon tog inte emot den. Hon ska istället åka Skandinavisk Cup i Östersund. Visserligen får hon prominent motstånd där. Eventuellt av, eller hon, Jonas Sundling ska också åka där. Men Jonas Sundling enligt egen utsago verkar ju vara i pissform.
Jaha.
Eller hon har inte återhämtat sig helt.
Nej.
Efter sjukdomsperioden, så hon börjar värma upp lite i Skandinavisk Cup. Men är det här, vad tycker du om det här beslutet av Linn?
Ja, alltså, det känns något märkligt. Hon har ju inte känt som personen som har skyggat en utmaning direkt. Jag vet inte om det är någon form av skynda långsamt tänk. Eller så är det bara att det känns som att hon har någon form av horn i sidan till landslaget.
Mm.
Och allt som händer i landslaget. En nyhet som Sportbladet rapporterade om i veckan var ju Linn Svans upptäckt och besvikelse på Svenska Skidförbundet. I korthet går det ut på det här att när man har blivit skadad så kan man frysa sina fiskpoäng ett års tid så att man inte tappar i ranking och att man inte får kliva ner och starta liksom sist eller tappa startpositionen jättemycket bara för att man har varit skadad eller liknande, utan man kan bibehålla sina rankingpoäng med sina fiskpoäng.
Fiskpoäng ska man alltså ha. Det ger en gynnsam sidning i prologer, i sprint och i placering i massstarter och så vidare, och man får starta först eller i sidade gruppen i en individuell start.
Och som den världsstjärna hon ändå var så hade hon ju väldigt bra poängnivåer. Men någon form av administrativ miss gjorde att varken Linn Svahn eller Svenska Skidförbundet upptäckte att det hade gått ett år och att det här behövde förlängas, den här dispensen, eller vad vi ska kalla det för att göra det enkelt. Och för hon har ju varit borta i nästan 2 år liksom.
600 dagar plus här i alla fall.
Ja, precis. Och sen visade det sig att Linn var lite mer eller mindre halvrasan på Svenska Skidförbundet, som hon tycker hade gjort bort sig för att de inte hade skött det här att göra den här förlängningen hos FIS då, ansöka om att hennes FIS-poäng skulle få fortsätta vara frysta liksom på något vis. Och att det förde med sig att hon fick starta sist i prologen i Idre. Och sen säger hon på svar från Sportbladet: det här är någonting man kan fråga landslaget. Varför har inte jag några fiskpunkter? Det gjorts en tabbe och många tabbar blir till slut för mycket. När man har skadat med mig. Ja. Alla blanketter har skickats in från min sida med intyg från läkare. Det är där vi sa när vi visste att jag skulle vara borta, säger Linn och fortsätter: jag vill komma tillbaka och förutsätt som jag tycker jag förtjänar för att vara med i toppen av startfältet vid en massstart och starta där jag borde i en sprintprolog, inte så sist i ett massstartsled eller starta först i en distans på Pekarsson. Okej.
Ja.
Skidförbundet hade ju sen ett litet försvarstal om att det kanske lite var mer eller mindre delat ansvar. De kan inte ha någon på förbundet som sitter där och har liksom sätter alarm en gång om året varje gång det ska ske någon form av ny ansökan till FIS om att behålla någon landslagsåkares frysta poäng. Och här måste jag, min fråga till dig Stefan är, börjar du liksom jag ledsna ur på Linn Svahn?
Svar ja.
Svar.
Ja, jo, men alltså jag känner lite cry me a fucking river med Linn Svahn.
Ja, vilket och, jävla gnäll.
Ja, och det är inte bara Linn Svahn, det är ta mig fan varenda åkare i landslaget. Nu, jag kan ha mycket att säga om landslagsledningen och strukturen och allting, och de gör sina missar. Men man kan ju på något sätt förstå att det sker när de har liksom ett stall av bara winos med sig som bara gnäller för minsta lilla minigrej. Och det, alltså, det är lite som att de har med det danska kungahuset att göra, som grät ut när de förlorade sina prinstitlar här.
Barnen förlorade prinstitlar, ja. Så står Joakim där, eller vad fan han nu heter där, och
mina barn gråter
och jag kan inte förklara varför. Det kränktaste av de kränkta var den där töntprinsen. Ja, men Linn Svahn börjar ju bli
de fick grevtitlar istället för prinstitlar, de här icke-tronföljarna i danska kungahuset, och det var en stor grej här. Skrattade liksom gott åt detta under flera veckor.
27 och 28 på tronföljare liksom. Det var väl det som var problemet. Men Linn Svahn börjar ju också få någon form av prinsessan på ärten skada här. Dels kan jag tycka att okej, ja, men du lämnade ju fucking landslaget. Varför ska de sitta och liksom hålla i dina jävla, hålla koll på alla dina datum hit och dit? Visst att de har ett en det är klart de tjänar på att våra åkare får så bra startnummer och sånt som möjligt, men något jävla ansvar får du väl ta när du valt att aktivt gå ur landslaget och inte vilja ha med dem att göra längre. Men samtidigt så sitter du där och har massa förväntningar på att de ska liksom sköta allt in i minsta detalj åt dig på den andra sidan när det kommer till det administrativa. Nej, fuck it. Du får väl sätta ditt jävla egna alarm om du vill att FIS ska veta om det här med att du är borta ett år till.
Ja, och så här, hur stor grej är det här egentligen? Ja visst, det är tråkigt att vara dåligt sidad. Det kan jag förstå. Men det är ju inte... Alltså... Linn Svahn tas ju genom en prolog ändå och blir snabb sidad till kommande lopp i en sprint.
Ja.
Alltså det kommer ju inte ta någon tid. Och visst att få en tråkig position i början av någon massstartslopp, men det är... Ja. Ja, sekt. Men det är väl inte... världens grej att bråka om när man har varit borta två säsonger.
Nej.
De sätter ju otrolig press på sig själv att leverera då också om hon kanske är usel när hon kommer tillbaka, vem vet.
Ja, men det är det också som är mitt nästa problem här. Hon tackar nej till Davos när hon får frågan om hon vill följa med. Hon lär ju inte åka Tour de Ski heller, misstänker jag. Jag har svårt att se att hon kommer ens vara aktuell för någon Tour de Ski.
Nej.
Och det här är två sprintar som inte kommer få möjlighet att åka. Sen efter det så har vi inte så jävla mycket världscuptävlingar att vinka på liksom. Så att då kommer det ju vara en enorm jävla press på att hon ska leverera på dem. Där hon kommer få chansen innan VM för att ens vara aktuell för att få en plats. Så jag tycker det var ett jättekonstigt beslut att prioritera åka skandinaviska kuppen igen, även om Jonas Sundling kanske ställer upp och kanske är en fan, ta chansen och dra till Davos då.
Ja, för jag känner lite så här, skandinaviska kuppen är ju också samma tävlingsmoment. Hon kommer ju utsätta sig för samma typ av race ändå.
Ja, alltså lika mycket belastning i alla fall.
Ja, och jag menar, det här skynda långsamt, bättre i planen och inte gå för fort in i världscup och hej och allt vad det heter. Men alltså skynda långsamt, hon har ju varit borta i 600 dagar.
Ja.
Och redan värmt upp med någon liten idrottävling. Och är det så himla mycket långsammare att vänta två helger till? Nu kommer det ju till juluppehåll och allt också. Så det är ju, jag tycker det är ett obegripligt beslut.
Ja, jag förutsätter att hon kommer åka så fort hon kan då efter Tour de Ski, men det är ju liksom vad blir det liksom, vi är bit in i januari för Tour de Ski avgörs 8 januari, sen har vi två veckor senare i Milano, 21 januari har vi en sprint i Milano, eller om det var den som flyttades, jag vet inte riktigt, men det,
ja,
i alla fall,
det kan vara den som
flyttades. Det är den helgen det ska avgöras i alla fall. Och då snackar vi ju liksom mindre än en månad från att VM drar igång. Det är en jävla press på henne att leverera. Och,
ja, det är ju svårt att ge henne en fri plats efter så lång frånvaro. Ja. Bara för att hon levererade för två år sedan.
Nej, speciellt som vi har, som sagt, som jag varit inne på hela säsongen, den här extrema konkurrensen i sprintlaget som det är. Nej. Nu börjar jag bli less på Linn Svahn och hennes gnäll och hennes konstiga rådgivare som hon måste ha för att komma fram till de här knepiga besluten som hon ändå har tagit. Så det enda som kan få mig att förlåta henne är att hon kommer tillbaka och är ungefär världsbäst igen. Då ja, släpper jag allt.
Ja, det kan ju mycket väl vara så. Så vi får väl pudla om någon vecka då.
När hon visar sig vara bra igen.
Ja, eller om någon vecka, hon ska inte åka nu då. Men vi har ju gjort pudlar förr, så det är ju inte omöjligt att vi får göra igen.
Nej.
Eller någon form av halvpudel i alla fall.
Ja, men ryggradslösheten vet inga gränser där i pizzakstuden.
Nej, det vet vi sedan gammalt. Ja, det är världscuptävlingarna här i helgen då. Jag vet inte vad du har att säga om det, men det var inte den roligaste helgen jag har varit med om i mitt skidintresserade liv.
Nej, det ska man verkligen inte säga att det var. Det var väl en meh. En ganska stor meh.
Ja. Det var ju kanske den sämsta sprinten vi har sett sen kejsar Augustus tid. Inte en enda i damfinalen.
Nej, det var ju lite av en superskräll. Och jag vet inte vad... vad de, om de ens skyller på något. Det var ju, vi hade ju Maja Dahlqvist och
Johanna Hagström
som kunde gå vidare som lucky losers där efter semi, men så gick det snabbare i den andra semin och så bara, nej. Mm. Så blev det ingenting med någonting.
Mm. Det var mycket så här, jo men det kändes bra, men det var väl inte, tydligen gick det fort.
Nej.
För de andra, det var ingen så här, det var ju, de var inte speciellt ilskna eller gav så mycket förklaring, någon av dem.
Och samtidigt så fortsätter den här Lotta Uddnäsväng. Var fan kom hon ifrån?
Ja, det är ju Tiril som är giganten. Nu kom det, kom Lotta istället och ja, gick upp på pallen.
Ja, och precis. Lotta, jag tror knappt hon har varit med under den här säsongen, men det blev hon två.
Mm.
Men Tiril, ja, vi har inte pratat om henne heller. Hon har helt plötsligt blivit liksom någon form av världsstjärna.
Mm. Ja... Hon kommer ju bli giftig i totala världskuppen om hon ska fortsätta på det här sättet. För hon är ju grymt stabil både i distans och sprint. Och det har man ju inte sett tidigare riktigt. Hon har ju mer varit en sexa, sjua, tia åkare.
Ja.
Så det är oroväckande.
Ja, ja precis. Det känns ju lite grann som att totala världskuppen, vi kommer inte ha någon som är med där och fightas. Det vi sa för typ 2-3 veckor sedan att Frida och Ebba skulle vara där och fighta som det. Det börjar jag helt misströsta om nu. Speciellt nu när Ebba får covid och Frida väljer att inte åka en del grejer. Och vem vet vem som åker Tour de Ski och sånt. Så att, nej, det kommer inte bli någon svensk världscup, total världscupserie i år heller.
Nej, det ser ju svårt ut. Det kräver ju att Frida åker allt och presterar i sprint. Och även om hon har tagit sig eller gjort vissa bra sprintlopp så är hon ju inte, hon prenumererar ju inte på de högsta poängen direkt, och det måste hon ju börja göra i sådana fall. Förutsatt då att inte Weng och Diggins börjar stå över en massa saker.
Nej.
Det tvivlar man ju lite på.
Och från att ha varit så här världens mega bästa landslag när vi liksom tar hem segrar och vi var inne på triple doubles där i Rocka, det är liksom första och andra platser och liksom sopa banan, så börjar jag nu med att känna, fan, ska det här bli någonting av någonting? Frida såg ju ganska blek ut i det här 10-kilometersloppet. Det snackades om och om och om igen om att hon har problem när det är så här kallt och sånt.
Mm.
Och det har vi ju sett prov på några gånger förut, inte minst under OS, att hon har haft väldiga problem när det har varit kallt.
Mm.
Och det är ju lite, fan, vilken tråkig egenskap för en längdskidåkare att inte kunna prestera när det är kallt.
Ja, det var väl Niskanen som hade gått ut och bashat lite kring det där, att det är en vintersport vi sysslar med.
Ja.
Bit ihop för fan, alla klena idioter. Det där var mina egna ord, ja, men det var hennes andemening.
Okay. Ja. Ja, och ja, som vann.
Ja.
Dessutom, bara det är ju provocerande. Men ja, nej, det var, och sen, men det som ändå var lite grann höjdpunkten på den här Beitostölen helgen var väl då den, eller höjdpunkten, det som man såg mest fram emot, i alla fall jag, den här mixed stafetten.
Mm. Men du har ju glömt att vi fick en pallplats också.
Av Frida?
Nej, men vi fick en pallplats av vår otroligt stabile konung 89an Kalle Balle.
Mm. Där börjar jag fundera om han kanske kan vinna världscupen.
Mm.
Däremot. Det är inte omöjligt.
Nej, det var ju synd att han blev diskad där och förlorade en goda nästan 100 poäng.
Jo, men vad fan, säg att han åker Tour de Ski och kör hela touren och hänger i. Han är ju, nu ska ju tyvärr stå över Davos han också, men han är, det är ju de, Kläbo har ju missat så himla mycket den här säsongen redan.
Ja, fast så även mycket han har han inte missat. Han är ju redan tillbaka till helgen dessutom.
Ja, jo, men det kommer säkert vara en hel del som står över olika världscuptävlingar och helger hit och dit under hela säsongen. Så är man en sån som hänger i och presterar bra på en hög jämn nivå, vilket Kalle verkar ju göra nu på liksom regelbunden basis här hela tid. Så ja, säg inte att det är helt omöjligt att han står där med den här glasbucklan i slutet av säsongen.
Ja, det hade varit något ändå.
Verkligen. Nej, men det var ju kul för honom att han fick kliva upp på pallen eftersom han blev rånad av de här skrattande fisttopparna.
Han har ju inte släppt det riktigt än, för han sa ju efter att det här borde ha varit hans andra pallplats. Han har två egentligen.
Lite kränkt.
Ja, aningen kränkt. Men fan, det tycker jag ändå i det här fallet är klädsamt.
Sen fick han ju en pallplats till, men det var väl inte riktigt hans förtjänst den här gången i stafetten.
Nej, den här stafetten var lite märklig hur den gestaltade sig. Jag kom in lite efter någon sträcka där. Det var Maja Dahlqvist som öppnade lite sisådär.
Ja, det gjorde hon verkligen. Hon lyckades inte hålla stången på första sträckan, vilket var lite så här förvånande, för att det var ju inte som att det var ett jättemotstånd. Det var Lotta Udensväng för Norge 2, Kalvo för Norge 1, och Kalvo har ju inte, ja, hon är ju lite, man vet inte riktigt var man har henne.
Ja, hon har ju varit ganska stabil uppe kring pallen ändå.
Ja, visst. Men det var i övrigt inga liksom stor fräsare.
Nej.
Så det var lite konstigt att hon inte höll i, och det blev ju att resultatet blev att Sverige tappade en hel del, eller inte en hel del, men en del på första sträckan, och som William Pohlman fick jaga i kapp, vilket han i och för sig gjorde fantastiskt bra. Sen eftersom han fick jaga i kapp det där lilla, så höll inte han kanske hela vägen heller. Men om vi ska prata om själva formen, så jag är ju, precis som jag var förra säsongen, helt för mixstafett.
Ja, absolut, jag också. Det lyftes ju direkt lite frågetecken kring den här åkformen. Heidi Weng av alla var
en annan gnällspik.
Ja.
Det är lite gnällspikarnas avsnitt då.
Ja, och trodde att den skulle bli kortlivad.
Hon gjorde ju en dålig insats också, ja. Det ska man säga. Det kanske var därför hon var lite, hon kunde inte hänga på Frida.
Nej, men så här, jag håller med dig. Jag tycker att det här är en jättebra disciplin. Det som är problemet är ju att det är för få tillfällen. De måste ju höja statusen på den här grenen. För när det kommer lite så strö utspritt, så man fattar ju att de kanske inte vill lägga någon energi på det, eftersom vad spelar det för roll? I skidskyttet är det ju stafett varenda jävla helg.
Precis.
Och då blir det ju en större grej av det hela, och en större prestige att vinna stafettkuppen.
Här måste ju FIS ta till stora förändringar, som du säger. Ordna en ordentlig stafettbuckla, alltså så det kan bli ett race om det här, vem som tar hem någon stafettkupp. Att liksom landslagen har incitament att tävla för någonting. Både som i skidskyttet, det har man ju en samlad landslagstävling liksom, där landslagen får poäng ut efter hur de individuella åkarna går och hur det går för dem i stafetten. Så det är nationskuppen, helt enkelt. Det på samma sätt finns det ju inte inom längdskidåkningen, att man samlar ihop resultat från stafett. Det kanske är poänglöst eftersom Norge såklart skulle vinna den varje år oavsett, men det kan ju införas prispengar och annat som gör att länder som USA inte alltid, som de gjorde nu med den här mixstafetten, de inte ställer upp med sina bästa namn. Nej, vilket flera länder inte gjorde.
Fast jag kan okeja det för USA, eftersom de ändå ställde upp med Hunter Wonders, världens bästa skidåkare, namnmässigt.
Ja, namnmässigt, precis. Han är ju klart uppe där med Dakota
Black Horse von Jess.
Black Horse von Jess.
Ja.
En annan gammal skidsnacksfavorit.
Ja, om de två hade varit med i laget samtidigt, då jävlar.
Ja, nej, men Hunter Wonders, vad sa du? Är det en Marvel-hjälte?
Ja, de måste göra en ny Marvel-film om Hunter Wonders. Har inte riktigt kommit fram till vad hans superkraft är, men det är någonting i stil med Wolverine. Han fäller ut klor, fast han fäller ut skidor ur fötterna.
Det låter som att det är någon blandning av Wolverine och Inspector Gadget.
Ja, sen jag vet inte riktigt om det är superbra egenskap att kunna fälla ut ett par skidor.
Nej.
För alla andra kan ju hoppa 5 kilometer med ett litet skutt. Så det är ju... det gör ju alla superhjältar.
Han, det kan ju bli en sån här fin James Bond-aktig scen. De brukar alltid återkommande ha någon... Så här, var tredje, fjärde Bond-film så har de ju en lång skid-chase-scene.
Ja, men det är liksom... Man kan inte räkna med hans hjälp vart man än är i världen. Men om man är på ett fjäll,
ja,
då jävlar är det bra att tillkalla Hunter Wonders. Ja.
Han kanske har såna raketer på skidan som han norsken i Sällskapsresan säger att han har.
Ja, men i och för sig, om han även kan fälla ut stavar ur händerna så kan han ju mörda folk som Didrik Tönseth gör,
ja,
i Spåret.
Vi har ju sett vad man kan göra med ett par, man kan ju också nästan stava ihjäl sig själv som
Peppe Femling.
Peppe Femling, precis. Stav genom vaden bara.
Mm.
Ja, nog om Powers Wonders.
Ja, om vi har några liksom artists där ute så kan ni skicka in fanfiction på Hunter Wonders som Marvel-hjälte.
Ja. Mm. Skidsnackshjälte i alla fall. Vi får starta ett eget skidsnacks extended universe.
Mm.
SSEU.
Mm.
Ja, visst, det har vi någonting att gå. Men i alla fall, det var inte bara USA som ställde upp med ett slätstruket lag. Det var flera andra nationer som kanske inte ställde upp med sina bästa namn.
Ja, Tyskland kunde ju ha haft ett betydligt bättre.
Ja, så att det är klart att det krävs ju något som gör att man tar det här på större allvar. Och det är ju då ekonomiska incitament till exempel eller andra fördelar ut rankingmässigt system.
Mm.
Men det verkar vi ju inte ligga i framkant med, och jag kan inte riktigt förstå hur man kan ha så himla mycket stafetter i skidskyttet jämfört med längdskidåkningen. Vad är det som gör att de kan palla och tävla så mycket mer?
Ja.
Inte lika långa lopp och sådär. Är säkert en viss förklaring.
Mm.
Men annars är det smått obegripligt.
Ja, det är ju inte, alltså, en liten stafettrunda per världscuphelg. Ja, jag vet inte. Det kanske gör jättemycket extra, men jag tror det bara handlar om organisation egentligen. Och skidskyttet är ju resor bättre på att arrangera en världscup än vad FIS är.
Ja.
Så det är ju bara krismöte inför nästa säsong. För det, om de fortsätter på det här sättet, nu har jag inte i huvudet hur många mixstafetter det kommer vara under säsongen, men det är ju på samma sätt som de vanliga stafetterna har varit förut, att de är ju rätt poänglösa.
Mm.
Och det är ju det är så sjukt att bara slarva bort en så bra klassisk disciplin på det sättet. För när det kommer till mästerskap är ju stafett oöverträffat i spänningsnivå.
Ja, och det finns ju också en naturlig del där man hjälper till att bevara den klassiska skidåkningen som disciplin, om man tycker att den är viktig.
Mm.
Vilket som vi såg nu i mixstafetten, där hade de ju två klassiska sträckor och två freestyle-sträckor. Och jag kan ju själv tycka att det är en ganska viktig sak, för det kanske är något som ändå särskiljer längdskidåkning, att man just har den grejen kvar, att man kan vara bra på två olika saker fast det är typ samma sport.
Mm.
Det ger en extra krydda lite grann, och kan, blir inte lika likformigt som om vi bara skulle köra freestyle rakt igenom.
Mm.
Det är en bra grej som jag inte tycker att man ska liksom modernisera bort.
Mm.
Speciellt som den stora motionsbredden fortfarande faktiskt håller på med klassisk skidåkning. Vi har liksom inte kommit ifrån det.
Nej.
Även om man skulle kunna trott att vi skulle ha gjort det för 30 år sedan, eftersom det är lättare att lära sig åka freestyle. Men fortfarande så är det där vi lär oss.
Mm.
Den klassiska skidåkningen i skolor och ute i klubbar och sådär. Så att det är klart de ska behålla den så länge man kan, och den här stafetten är ju ett sätt att verkligen hålla det bevarat.
Mm.
Så att, men det krävs ju att FIS gör någonting, för att bara ha en stafett så här en gång per år. Det blir ju lite poänglöst. Som jag kollar igenom skidskytteprogrammet lite snabbt här nu, och ja, de har ju stafetter i varenda jäkla världscuphelg.
Mm.
Och en helg, det är ju inte en helg i skidskyttesammanhang, utan de kör ju liksom onsdag till söndag. Mm. Typ varje vecka.
Ja, det är ju någon form av long weekend varenda gång.
Ja, extra mycket mys. Och det är både herrstafetter och det är singelmixstafetter och det är mixstafetter. Men det är framförallt väldigt, väldigt många liksom vanliga lagstafetter hela tiden. Så det är en mycket bättre och mer tilltalande show när det kommer till skidskyttet. Så är det bara.
Ja, en annan sak är att skidskyttar känns som att de väldigt sällan väljer att göra något annat. Åka och köra någon liten träningshelg och stå över en världscup. Det är ju om de är sjuka eller inte blir uttagna. Men annars är de ju med hela tiden.
Ja, men det är, en förklaring kan ju också vara att det är lite mer para i skidskyttet. Liksom. Mm. De får ju väldigt mycket mer ersättning för att göra bra insatser i loppen där.
Mm.
Och för skidåkarna, för den stora massan där, så är det ju liksom, de lever ju inte så himla jävla fett. Heter man inte Therese Johaug eller Frida Karlsson och har liksom reklamkontrakt som sprutar ur öronen.
Mm.
Då lever du ju så stor del på de här grundersättningarna från förbunden och sånt, så att du kanske kan ladda mot mästerskap och sånt och stå över hit och dit. Men för skidskyttarna, det är en helt annan grej för dem att göra framgångsrika världscuptävlingar.
Mm. Jag såg för övrigt att Stina Nilsson har skaffat sig en ny samarbetspartner, Blossa.
Ja!
Och det känner jag ju är helt rimligt.
Ja!
Hon är ju en fantastisk ambassadör för Blossa. Utan att ha sett mycket mer än ett inlägg så tycker jag att det var, man vill se henne sjunga den här BLOSSA.
Ja. Att inte Cloetta har huggit Stina Nilsson, jag skulle ju, bara jag tänker på henne skulle jag vilja köpa sådana skumtomtar till exempel.
Mm.
Tänk dig Stina med en fång skumtomtar i näven, då blir man lite sugen direkt.
Ja, och jag menar, Stina är också en succé som affischnamn. Carglass lär ju ha ökat sin omsättning med 5 miljarder % efter att de tecknade Stina som covergirl.
Ja, ja, verkligen. Men det här är Blossa, har det yttrat sig något att hon har gjort något content av det?
Ja, hon la ut ett inlägg där hon stod i Blossa tröja och drack Blossas alkoholfria glögg. Mm. Och den var jättegod, stod det.
Ja, det är trist om man hade gett det till 2+.
Ja, ja, nej, det hade ju varit kul också i och för sig, men ja, märkligt upplägg.
Ett ihopskuppet äppelskrutt får Blossas årliga glögg.
Mm.
Ja, nej, men det är bra. Hon lär väl inte kunna recensera deras den här årsglöggen, för att jag misstänker att hon aldrig har rört något alkoholrelaterat hela sitt liv.
Nej, och de görs väl kanske inte i någon lätt version, gissar jag.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Vad är årets smak förresten? Vi är för övrigt inte sponsrade av Blossa, även om man skulle kunna tro det här.
Verkligen inte, men det är New Orleans tror jag.
Jaha.
Eller om det var förra året.
Ja. Smakar det liksom gumbo?
ja, visst.
Blossa korvgryta.
Ja.
Ja.
Nej, jag vet inte, du har ju varit i New Orleans, jag har inte varit där själv, så jag vet inte, jag kan inte liksom smaka det på distans riktigt.
Nej. Nej, men det är liksom, det är någon kreolsk kryddning eller något.
Ja,
ja.
Och lite jazzigt sådär.
Mm.
Eller bluesigt kanske, ja. Snarare. Nej, spännande, vi får väl testa. Jag har inte, vet du Stefan, hur mycket glögg jag har druckit i år?
Inget gissar jag på.
I och för sig, det var ju den där julmarknaden i helgen när jag drack ett glas alkoholfri glögg, men jag vet inte om det räknas eller inte riktigt.
Nej.
Så det är noll, jag är på noll.
Ja, jag ligger också ganska på noll. Det var en jättetråkig utläggning där. Ska vi återgå till vårt vanliga schema eller?
Ja, det.
Ja. Glöggkonsumtion, jag vet inte. Liksom.
Nej, släpp det.
Släpp det. Vart var vi?
Mixstafetten, men vi har väl kommit fram till att den är här för att stanna, även om Heidi Weng var av en annan åsikt.
Mm. Ja, och jag tycker att, ja, vad fan, de vann ju Norge, så kan väl sluta gnälla.
Ja, det var ju lite trist att det skulle bli dubbelt Norge trots allt. Jag var lite besviken på Sveriges andra lag som var fan 10 eller någonting i den stilen. Riktigt klent mot vad mina förväntningar var innan.
Men det absolut tråkigaste med det här loppet var ju att Emil Iversen fick gå och spurta om Kalle på upploppet. Att det var just Emil Iversen, ja. Det är så störigt.
Men det, när de gick ut så där tillsammans, då förstod man inte att det skulle bli så.
Ja, eller de gick inte ens ut tillsammans. Iversen fick ju äta i kapp. Och...
just det, Kryger och Kalle fick starta lite innan.
Ja.
Och Kalle var först upp och drog, och sen kom han fram till att varför ska jag dra? Det är ju Kryger som behöver rycka. Vilket äntligen var ett vettigt beslut av Kalle. Även om för hans del så hade han ju tjänat förmodligen på att Iversen hade fått slita lite mer ensam. Sen gjorde ju Kryger processen kort. Det kunde man ju räkna ut att Kalle inte skulle klara av en tempoväxling i av hans kaliber. Men en Emil Iversen som har sett så jävla blek ut under hela säsongen att han inte ska kunna... Ja. Det var så väntat, men ändå var besvikelsen så stor.
Ja, och det är ju så här, för Emil Iversen är ju ute och hugger mot Kalle hela tiden. Och man känner ju för en gångs skull att Kalle ju faktiskt är bättre än Emil Iversen. Så det var ju så här...
Jo. Men Kalle har ju inte det där psyket som Emil Iversen har.
Nej.
Så är det bara. Det är ju inte som att Emil Iversen är i bättre form. Eller kanske har...
Nej, han hade ju inte vunnit mot någon annan än just Kalle.
Nej, det var bara på ren jävelskap som han vann det där.
För övrigt så känner jag att snart måste Norge ta sitt ansvar och peta Emil Iversen ur landslagstruppen.
Ja, fast han var ju typ nästan i pallnivå i något individuellt lopp här också.
Ja, jo, kanske eventuellt ett. Men han får ju vara kvar även om han inte presterar. Nu ska man väl inte gå in och hålla på och recensera norska laguttagningar också. Men
det skulle vi aldrig göra.
Nej. Men jag tycker verkligen inte att han har förtjänat det.
Nej.
Jag ömmar för andra norska åkare som inte har samma gräddfil som han har in i det här landslaget.
Gud vad du ömmar för dem.
Det gör jag. Av hela mitt hjärta. Ja. Så mycket man nu kan ömma för norska åkare.
Bullshitometern står på liksom hög... gick på högvarv här inne i studion just nu.
Men... om en annan grej som jag stör mig på med norska landslaget just nu. Det är deras namn. Det har kommit in för mycket förvirrande åkare.
Ja.
Det har kommit in en... vad är han heter? Iver Trondheim någonting.
Ja, visst. Iver Trondheim.
Det finns en Emil Iversen, en Iver Trondheim. Mm. Så finns det en Evensson eller någonting.
Ja.
Och en Even Nordtug.
Ja.
Jag har inte orkat lära mig de här namnen än.
Nej.
Så jag ber om ursäkt för fel namn här. Men det är...
Ja, men det är det som är problemet med
förvirrande helt enkelt.
Men Norge, det kommer ju alltid någon jävla Andersen som man tänker med. Ja, men vad fan, den där var inte den som var bra ett lopp förra året, bara gick in och vann eller någonting sånt, och så kommer det en till som heter typ ungefär likadan som också visade sig vara jättebra fast kanske bara fick vara med en gång och blev två. Och när de tar 9 av 10 platser på topplistan så blir det ju som att måste vi verkligen lära oss alla. Ja. Hela tiden, det finns för många.
Ja, så jag tänker vägra. Jag tar avstånd från Iver och Evensen.
Ja, nej, men här kan vi vara överens.
Ja, I do not approve.
Nej, vi bojkottar och lär oss några norska nya namn för Iver känner Peter från landslaget.
Ja, men det är en bra kamp.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, från en miserabel helg tänkte jag säga, det var väl lite att ta i, men nästan, till en vad som kan bli en ännu mer miserabel helg. Eller vad säger du?
That's the spirit.
Ja, nej, men det är såna tider. Man måste säga som det är.
Ja. Nej, du pratar om truppen till Davos. Davos. Något som så här Bravos i, ja, Game of Thrones.
Jag tror man säger Davos. I alla fall om man är från Sverige.
Ja. Nej, det kanske inte är något som omedelbart rosar marknaden rent intressemässigt. Men vi kan väl dra den lite snabbt. På damsidan har vi Ida Dahl, Maja Dahlqvist, Frida Erkers, Johanna Hagström, Ingrid Hallqvist, Jenny Larsson, Lovisa Modig och Jenny Solin. Och nej, det är inte idel toppnamn.
Nej, alltså Maja Dahlqvist och Johanna Hagström i all ära, de kan ju leverera såklart.
Ja.
Om de shapar upp sig lite från förra helgen. Men annars är det ju en påtaglig frånvaro av världsstjärnor här.
Man kan säga att Linn Svans namn hade piggat upp.
Ja, det hade det gjort. Nu får vi istället se vad långloppsfantomen Ida Dahl kan göra.
Ja, det ska ju bli ganska kul.
Ja, jo, men det ska det faktiskt. För landslaget har ju lite samma inställning som vi har till långlopp. De föraktar långloppsåkare. Ja. Man läste ju Max Novaks raseri här om veckan.
Ja, han
inte
har
fick
en poäng.
Bli uttagen till en världskupp. Och det, ja absolut, han borde de väl kunna testa till förmån för någon lastgammal föredetting som de sätter in.
Jag står fortfarande fast vid det här uttalandet jag hade för ett par veckor sedan om att det är så jävla skumt att Alvar Myhlback, han får inte åka, eller nej, han ska inte åka världskuppen. Nej, men han bränner iväg och åker långloppskuppen ändå. Som att det inte är någonting, men få ta sig in i svenska längdlandslaget, där har han ingenting att göra.
Och nu när han har åkt långlopp kommer han ju aldrig få komma in.
Nej.
Med tanke på det djupa hatet som finns där.
Nej. Nej, men Ida Dahl fick ju chansen då.
Ja, ja, till slut. Jag vet inte om hon har mutat Byström.
Ja, nej, jag vet inte heller. Men det är en sprint och en 20 kilometers lopp här i Davos, så att jag vet inte.
Davos var det nu. Du har det är väldigt spridda skurar här.
Så att det är väl där, det är väl på 20 km loppet som de tänker att Ida Dahl ska visa framfötterna. Även om det går i freestyle, får vi se. Kommer hon ihåg hur man gör?
Jag vet inte, har hon åkt freestyle någon gång?
Kanske inte. Nej, men det var väl det som till exempel Max Novak, många av de här, det har de ju pratat om under säsongen faktiskt, att många av dem som kör Ski Classics visar sig vara orimligt bra även i fristil jämfört med vad man kanske hade kunnat förvänta sig av dem. Men nej, annars är det ju inget som får en att bli så himla sugen på det här loppet. Lovisa Modig är ju mest rolig i intervjuer. Vad hon har gjort i spåren till exempel förra världskuppen var väl kanske inget som fick en att börja kampanja för hennes intåg i landslaget direkt.
Nej, det kan man väl inte riktigt påstå. Och det är väl ingen annan av dem heller som man känner något stort genombrottshopp på kanske.
Nej, Johanna Hagström har ju också, inte vet jag, det var väl kanske nu den här missen sist, men annars tycker det känns som att jag hade liksom lite grann förväntat mig mer av Johanna Hagström. Hon har varit bra, men inte så bra som jag hade liksom tänkt att hon skulle vara.
Nej, nej, jag tror att hon behöver en sån här, ett litet någon måste dra ut proppen bara. Hon behöver ett Emma Ribom flyt nu.
Ja,
hon behöver en vinst så du bara kan släppa för henne sen.
Ja, men i mixstafetten som vi pratade om tidigare, det var det faktiskt Johanna Hagström som sumpade för Sveriges andra lag på första sträckan. Hon var, ja, men rent ut sagt ganska dålig. Tappade alldeles för mycket tid så att de hade aldrig någon chans att liksom ta igen det där sen.
Nej.
Burman fick ge sig ut i liksom totalt jävla ingenmansland. Och sen var det så.
Och det klarade inte ens Burman.
Och i synnerhet inte Burman anno 22-23. tyvärr, Jens. Men nej. Så att, jag vet inte, Johanna också vill vi nog se lite mer av.
Ja, ja,
hon,
verkligen.
Hon börjar kännas mindre och mindre självskriven i den här VM-truppen som jag hade liksom innan säsongen kunnat nästan plitat in hennes namn på.
Ja, ja, nej, det blir till att leverera lite här nu framöver. På här sidan ser det väl ungefär ut som vanligt förutom att Kalle Halvarsson saknas.
Ja, och numera är ju det dessvärre ett fruktansvärt avbräck.
Mm.
Ja. På alla distanser.
Ja. Ja, han är ju...
Vad har vi hoppats på då? Liksom?
Ja, men vi har ju ändå Poromaa med. Även om han inte haft den riktiga toppen än. Så det kan ju komma när som helst. Kan man ju hoppas på.
Simon Andersson får chansen igen.
Ja, ja, det är ju ändå... jag ska inte orda så mycket om det. Men jag är emot.
Ja. Ja.
Ebbas
pojkvän.
Ja, nej, men vi får se om han har hittat formen. Han var väl på pallen här i någon Kalle Anka Cup i alla fall, vad jag kunde se.
Ja,
Johan Häggström får göra säsongsdebut i världskuppen också, ja. Efter att ha blivit petad ur landslaget.
Vad tror vi nu? Blir det liksom en break-up-effekt på Häggström? Nej, det var Grate.
Ja, precis.
Jag blandade ihop Häggström och Grate. Jag tänkte att det var han och Ribom som hade gjort slut. Men det var ju Grate. Han har ju inte haft någon breakup-effekt.
Nej, han är ju fortfarande sjuk.
Ja, as per usual.
Ja.
Häggström, just det. Där har vi ju lite mer revanschlyssnad att se om man kan liksom utkräva någon form av blodshämnd mot landslaget.
Ja, eller om det var landslaget som hade rätt att peta honom. Det är liksom... återstår ju att se, men han har ju varit kanske vår bästa sprinter sen förra säsongen.
Ja, ganska många säsonger.
Ja, och så det var ju lite av en märklig petning med tanke på att det ser ju inte fantastiskt ut där bakom. Även om det har kommit lite namn som har glidit upp nu med Anger och sådana.
Nej, precis, som här Anton Persson och Oskar Svensson gör ju sina... Oskar Svensson... har en jävla medioker säsong jämt och sen lyckas han vara i någon form av mästerskapsfinal till slut ändå, om man inte riktigt fattar hur gick det här till.
Mm. Nej, men han har liksom ett lopp per säsong, känns det som.
Ja.
Och det är det han gör.
Ja.
Sen är det bara idel ut i kvart eller semi.
Mm. Eller prolog,
ja, ja,
som det har varit nu. Nu ska inte han ens vara med den här helgen, men han är väl ändå självskriven i VM, Oskar Svensson, gissar, för att vi på sprintsidan är det fan tunnsått bland de svenska herrarna. Men nu får vi ju se, som sagt, Anger. Svårt att säga vad vi kan inte ha några förväntningar på honom. Har man det så blir det som i helgen att man bara liksom, jaha, okej. Det var visst inte så.
Nej.
Här håller vi på att skriva upp honom som nästa liksom Per Elofsson. Mm. Och sen bara, ja, nej, okej. Nej.
Nej, vi får ge honom några veckor till innan vi avskriver honom.
Alltså, jag såg förresten på Instagram när Per Elofsson höll på att skruva upp någon så här prishylla.
Ja.
Och jag bara, här står mina två världscup-troféer.
Mm.
Och så bara, fan. Det är något man saknar ändå, att ha en herre som kliver upp och vinner totala världscupen.
Mm.
För det har vi inte haft sedan dess. Det börjar bli 20 år sedan.
Ja. Nej, men vinna totala världskuppen överlag, det känns inte som att det är något som någon tänker på. Alla prioriterar ju bara bort världskuppen hela tiden.
Jo, men det, alltså, förstår att vi har varit så bortskämda med det rent historiskt. Att det var ju liksom som att men det var väl något som hände åtminstone varannat vart tredje år, att en svensk vann totala världskuppen, får inte säga liksom ännu tidigare när vi kanske mer eller mindre prenumererade på totala världskuppen. Nu är det inget som vi ens skulle kunna föreställa oss att någon svensk skulle kunna göra. Och vi har inte ens i närheten av att... Ja, nu var jag inne på att Kalle skulle kunna göra det om han... Men det kommer ju förmodligen inte hända. Men det känns så himla långt borta. Och så det var lite, det gjorde det lite ont nästan att se att han hade gjort det två gånger.
Mm. Ja, det började...
En svunnen tid.
Ja, det började bli väldigt länge sedan. Men ja, nej, jag vet inte vem man ska sätta sitt hopp till för tillfället.
Nej, det är ingen.
Nej. Mörkt.
Ja, det kanske är Anger då, men det är väl ingen idé att lägga för stor press på honom.
Ja, det var en hyfsad press ändå att lägga.
jag kunde ha sagt Milback.
Ja. Ja, ja, nej, men det kanske är rimligare, vem vet.
Nej, men fan vet. Ja, nej, nej, det jag vet inte. Vi får väl man får väl tänka så här. Vi får kolla nu ska vi se om jag kan säga rätt. Davos.
Ja, det var bra.
Ja. Mm. Bara allt som är bättre än en femte plats hos någon får väl vara en bonus då.
Ja.
Och nu pratar jag både herr och dam sidan.
Ja, det går snabbt att sänka förväntningarna.
Ja, totalt. Ja.
Och nu till ett ämne som jag tror att Viktor tycker är trevligt och kul och spännande.
Varför säger du så här? Kul och spännande? Nej, det är väl snarare... Nej, det är väl lite sorgligt tycker jag att det är.
Ja, nej, men jag tänkte att du ska få vatten på din kvarn här.
Ja,
på något
ja, visst,
sätt.
Absolut.
Och det gillar ju du.
Vatten på mina kvarnar rent generellt.
Mm.
Ja. Det kan jag väl säga, men det gör väl alla å andra sidan.
Det kanske är ett så här bara mänsklig, vad säger man, instinkt. Ja. Nej, vet det. Eller det är väl ganska givet att gilla att få vatten på sin kvarn.
Ja, annars står ju liksom hjulet still. Ja. Då blir det ju ingenting gjort.
Nej.
Så att, men nu ska vi prata då om det som vi var inne på lite kort, Anna Maria Lampic.
Mm.
Och hon hennes var... totala fenomenala succé.
Ja, förra säsongen var ju hon, eller ja, de senaste säsongerna, den icke-svensken, icke-norsken som var att räkna med i sprintsammanhang på längdsidan.
Ja, men ändå liksom överlag bättre än för förra säsongen och innan det. Det var länge sedan vi hade en norsk som var lika bra som Lampic har varit de senaste två säsongerna.
Ja, ja, hon har ju varit uppe på pallen miljarders gånger. Mm. Och tampats med Stina Nilsson och ja, alla andra i många år.
Mm.
Och hon tog ju steget till skidskytte nu, precis som Stina Nilsson. Men här har det gått lite fortare, kan man väl ändå säga.
Kan man säga.
Om man ska döma allt efter första helgens resultat här. Men det säger ju något.
Det säger väl extremt mycket. Hon är bara 27 år. Jag vet inte exakt om hon har förklarat, för det har inte jag riktigt sett, varför hon tar det här bytet. Om hon kände att det skulle vara för långt upp att ta klivet till att bli världens bästa sprinter. Hon har ju varit där i närheten av nu, som sagt, under ett långt tag. Hon tog dubbla brons i senaste VM till exempel.
Mm.
I sprint och teamsprint. Och har varit, som sagt, en av de absolut mest framträdande sprintersen i världscupen under många år. Och sen kliver hon in och bara sätter ner foten fullständigt på i skidskyttecirkusen. Är i det loppet som hon blev femma nu.
Ja.
Så har hon ju överlägset bästa tiden.
Ja, nej, det här var ju ett förbluffande lopp att se. Det var ju då sprinten här i Hochfilzen. Och vid första skyttet, där hon sköt fullt, så var hon ju typ 20-30 sekunder före tvåan.
Ja.
Och alltså, när någon är långt före på första varvet i skidskytte brukar det handla om 4-5 sekunder kanske.
Ja.
Och det brukar ju vara Elvira Öberg och sådana giganter i spåret. Men här var det ju en annan kvalitet, kan man säga. Och sen sköt hon ju fullt. Och man trodde ju att hon skulle gå och vinna det här ett tag. Sen sköt hon ju kast i andra skyttet. Men det spelade ju ingen roll, för att hon åkte så jävla fort.
Nej, men hon hade tre bom, ja, i tredje skyttet. Och normalt sett så ska ju det tre bom, det förstör ju dagen totalt.
Ja, i en sprint. Ja, det kan man ju inte skjuta. Men hon var ju, ja, blev femma före Hanna Öberg bland annat.
Ja.
Som hade färre bom.
Ja. Det är ju helt insane. Hon vinner ju åktiden med över en halv minut. Och om vi ska då jämföra med Stina Nilsson,
mm,
så åker hon alltså en och en halv minut snabbare på en sprint.
Mm.
Och jag vet inte hur vi annars ska göra en jämförelse mellan de här två personerna. Men det är ju, det här är ju exakt vad vi hade hoppats av Stina Nilsson, att det skulle se ut så här.
Mm.
Det har det ju inte gjort.
Nej. Nej, den här liksom fördelen av att vara en skidfantom. Nu har jag använt fantom flera gånger i det här avsnittet. Det här börjar bli mitt...
Någon kommer mejla ett argt mejl om att den är en jävla sköld. Ja.
Allt jämt använder han ordet fantom.
Om storfräsen.
hur som helst. Man hade ju... det är ju den fördelen man hade velat se av Stina Nilsson.
Mm.
Som den är, visst, hon har haft vissa lopp där hon har varit snabbast, men det har ju inte varit med många sekunder, så det har hon ju schabblat bort på vallen oftast.
Ja, det känns ju, jag vet inte, det är ju, ja, men det är kul för Lampic, kul för henne att hon får bara göra ett sånt här resultat direkt. Det sätter väl ett enormt självförtroende för henne i att hon kan bara kliva in och vara femma i en sprint med tre bom. Det är lite svårt att greppa överhuvudtaget.
Ja, som vanns av Denise Herrman dessutom.
Ja, det är ju liksom som, det var som att lök på laxen.
Ja, det var som att hela det här loppet var att pissa i ansiktet på Stina Nilsson.
Ja, men nog om Lampic, men vad säger du då, Stefan? Du som bara tycker att jag skadeglatt pratar om Stina Nilssons icke-framgångar, men det är, som jag har sagt förut, så är det ju så. Jag är inte skadeglad, jag bara tycker att hon har kastat bort någonting. För det här kan ju inte vara vad hon hade tänkt sig. Det kan det bara inte vara.
Nej, om det inte är så att hon bara går på någon form av glädje och tycker att det här är så otroligt kul. Det är ungefär så hon framställer det.
Mm.
Att det ändå är värt det. Men nej, jag tror väl inte heller att det var riktigt vad hon hade hoppats på.
Ja, men utstrålar hon glädje då, förutom när hon liksom får dricka glögg?
Nej, det är väl... Alltså, det är så svårt med Stina Nilsson, för hon är ju ganska så här... på två sätt. Hon är ju ganska pratig i intervjuer, samtidigt som hon är väldigt tillstängd och inte liksom ger någonting. Så man vet, hon är lite av ett enigma. Men det är svårt att veta vart man har henne, för man tror att hon beskriver så himla bra kring sina känslor och allt, men hon säger ju mest bara hon refererar till vad som hände. Mm. Inte så mycket känslorna bakom.
Nej.
På ett så här målande sätt. Hon är ju inte en Mona Brorsson direkt.
Nej, alltså det här börjar ju, jag börjar ju mer och mer känna att det börjar likna liksom Jörgen Brinks skidskyttesaxning. Mm. Han var ju, tror jag, också en ganska hyfsad sprinter när det begav sig.
Mm.
Och såklart en stabil landslagsåkare överlag.
Mm.
Stafettåkare som vi minns.
Mm.
Sen gjorde han ett halvhjärtat försök. Halvhjärtat, det var väl säkert helhjärtat, men han gjorde ett ganska misslyckat försök som skidskytt.
Mm.
Och la av efter ett par säsonger, vad det nu kan vara, jag minns inte, det var ju 100 år sedan.
Mm.
Sen gick han och vann fyra Vasalopp istället.
Mm.
Kanske är det där Stina Nilsson ska göra. Hon har ju alltid varit bättre på klassisk skidåkning ändå.
Mm.
Så jag vet inte, jag vill inte önska någon till Ski Classics. Men
ja, det var elakt.
Det kanske är det hon ska göra.
Uh-huh.
Jag börjar bli trött på att prata om hennes usla och så här, man blir ju besviken mest när man ser henne på skidskyttevallen. Mm. Eller skidskyttespåren, och det är tröttsamt att prata om att hon är en besvikelse.
Mm.
För det tror jag att det är inte bara jag som känner.
Mm.
Den här se och lära och några säsongers innan vi ska ha förväntningar. Nu har vi nu, det har gått för länge sedan.
Ja.
Ska vi ha några förväntningar på henne någonsin som skidskytt, då är det nu.
Vet du vad? Vi ska, så att du liksom inte deppar upp totalt här, istället för att bara prata om besvikelse, så ska vi prata om succéer och framgångar.
Jaha.
Vi ska prata om Peppe Femling.
Ja.
Ja, som är the prime of his life and career, om man ska döma av Hochfilzen helgen här.
Ja, verkligen. Mm. Eller gjorde han nog mer än en bra insats?
Nej, det kanske han inte gjorde. Nej. Men han hade väl kul i alla fall.
Ja, det är inte ofta man får tala om att Peppe Femling rosar marknaden. Men det kan vi ju verkligen göra här.
Mm.
Och sen vet inte jag om det beror lika mycket på att Jacques Lain hade liksom vallat skidorna med pappa Rudolfs blixtvalla.
Mm.
Eller om det var något annat. Det är lite svårt att svara på. Men när Peppe Femling sköt som en ung gud och sen även åkte i fatt Jacques Lain, då börjar man ju fundera vad har hänt. Mm. Står, är nord-syd och syd-nord och är liksom... Ja, upp och ner. Ner och upp.
Ja.
Men det var ju tydligen så att alla åkte ju bättre än Jacques Lain. Så att jag vet inte hur mycket vi kan dra för slutsatser om detta.
Det kanske inte kommer skrivas visor om detta.
Nej, förmodligen inte. Men man får ju säga att det var ju någon form av succédrag då av landslagsledningen att sätta Peppe Femling på den tredje sträckan.
Mm.
Det är helt sjukt att man gjorde detta för att någonstans är det ju det finns en diskussion som pågår om att Neymar inte fick skjuta någon straff, att Brasilien hade redan skjutit bort sig i åttondelsfinalen var.
Mm.
Mot
kvartsfinalen var det va? Eller? Ja, skitsamma.
Vilken match det nu än var när Brasilien åkte ut och Neymar grät. Det var väl kvartsfinalen. Neymar skulle vara femte straffskytt. Han fick aldrig lägga en straff för att då spekulerar hatarna säger då att nej, men han ville ha den här hjälterollen som femte straffskytt.
Mm.
Medan det finns en gammal samling som säger att du ska lägga dina straffskyttar som är bäst först.
Mm.
Så att du får liksom att du får in en bra positiv känsla i straffskyttelaget.
Mm.
Och att du alltid kan ligga i förarsätet. Men så gjorde ju då inte, eller så funkar ju inte riktigt skidskyttet. På samma sätt. Här har vi ju av hävd satt de starkaste korten sist.
Mm.
Och sen bara hoppats på att Femling och Nelly inte skulle göra bort sig fullständigt.
Ja.
Och det har ju varit en ganska framgångsrik metod för Sverige. Vi har ju som sagt massa mästerskapsmeriter och sånt på just det här gänget.
Mm.
Men Femling har ju inte riktigt pallat för trycket den här säsongen kan man ju minst sagt säga. Han har ju varit... dunderusel.
Ja.
Så nu fick han vara trea istället.
Mm.
Och det var ju tydligen ett succérecept.
Ja. Nej men det, jag vet inte om man helt ska ändra strategin efter det här. Det är tydligen det som är den nya linjen i många lag tycker jag mig ändå ana. Att man har liksom frångått den här sista sträckorna bästa åkare regeln. Så det går ju inte enligt, eller det går i Neymar-linjen då helt enkelt.
Ja, precis.
Det är sällan man nämner Neymar och Peppe Femling i samma mening faktiskt.
Nej, men nu totalt logisk och rimlig diskussion.
Mm.
Men sen är det ju lite grann så. Det är ju bara, det är få lag som kan ha fyra typ världsstjärnor att ställa upp i en stafett. Det är ju liksom Norge och Frankrike i princip.
Mm.
Inte ens Tyskland är ju där liksom på samma sätt längre.
Nej.
Mot vad de var för bara 5-10 år sedan. När de hade en helt annan bredd. Så det är ju det är Norge och Frankrike som kan laborera. Och då blir det ju som det blev för Norge nu att vem var det som körde sista sträckan? Christiansen.
Ja, jag tror det.
Schabblade till och med straffrunda.
Mm.
Ändå kunde han ju liksom raka hem den där segern lite utan att förta sig fullkomligt. Hade han gjort två straffrunder som det var där att han faktiskt gjorde så hade det kunnat gå åt skogen. Så de kan ju förstås ställa upp sina lag lite hur fan de vill. Då har de en bö eller två så löser det sig oftast ändå.
Ja.
Vi har ju inte den lyxen. Femling är ju verkligen... Han är ju det vi har.
Mm. Men då är det ju fint i alla fall att se att han faktiskt kan när det gäller.
Ja, sen skulle jag säga att jag kan...
Du litar inte fullt och liksom alltid och ständigt på Femling.
Jag tror att det är för tidigt att dra några slutsatser om att det här sätta vårat svagaste kort som tredje sträckåkare skulle vara... succéreceptet som vänder upp och ner på skidskyttevärlden.
Jag tycker vi tar det ett steg längre. Vi sätter honom på sista nästa gång.
Ja.
Ja, kan men, bara bli succé.
Ja, men lite så. Alltså, å andra sidan, är det inte lite grann. Norge, de hade ju då, han hade ju en och en halv minut när han gick ut i ledning där och, ja, i princip. Så att med ett bra första skytte där på sista sträckan, då har man det ju ganska förspänt om man har en god ledning.
Ja, jo, men så är det ju.
Kanske blir lite, kanske försvinner lite av den där nervositeten jämfört med att stå bredvid de andra på vallen och jag vet inte, det är så jävla mycket mindfucks i den här sporten.
Mm.
Så det är svårt att veta vad som funkar för varje individuell atlet, men ja, jag vet inte. Mm. Jag skulle inte säga att vi har knäckt koden direkt.
Nej, vi, i sådana fall så borde de anställa oss som jourhavande idrottspsykolog i skidskyttelandslaget.
Det har man ju sagt många gånger.
Ja. Det var väl kanske vad vi hade att erbjuda denna vecka.
Jag tror det, va, Stefan?
Mm. Nästa vecka kan ni, om ni inte har gjort det, köpa Plus och lyssna på oss vidare. Vi har ju varannat avsnitt i Aftonbladet Plus. Och vi har en kampanj där som man kan få de två första månaderna för 49 kronor. Då går man in på kampanj.aftonbladet.se/skidsnack så hittar man det erbjudandet där.
Och som sagt, det är ju det årliga rimavsnittet också, så det vill ju verkligen inte missa.
Nej, man vet aldrig vem som kan få en klapp.
Nej.
I övrigt, som vanligt kan ni nå oss på skidsnack@aftonbladet.se eller på Facebook och Instagram under skidsnack.
Precis, kom gärna med nyhetstips eller tips om roliga snackisar. Det är ni väldigt duktiga på, våra lyssnare, och fortsätt gärna göra det.
Mm. Eller fina teckningar av Hunter Wonders.
Ja.
Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.